Då sitter vi här med Markus 8, vers 1-9 framför oss. Och vi ska fortsätta att läsa detta underbara evangelium i Jesu namn. Markus 8, vers 1-9. Vid den tiden hände det återigen att mycket folk hade samlats och de hade inget att äta. Då kallade Jesus till sig sina lärjungar och sa till dem: "Jag lider med folket. Nu har de varit hos mig i 3 dagar och de har inget att äta. Skickar jag hem de hungriga blir de utmattade på vägen. Några av dem kommer långväga ifrån." Hans lärjungar svarade honom: "Varifrån ska man få mat att mätta dem med här i ödemarken?" Han frågade dem: "Hur många bröd har ni?" 7, svarade de. Då befallde han folket att slå sig ner på marken. Han tog de 7 bröden, tackade Gud, bröt dem och gav åt sina lärjungar för att de skulle dela ut dem, och de delade ut till folket. De hade också några små fiskar, och han tackade Gud för dem och sa att också de skulle delas ut. Och alla åt och blev mätta, och de plockade upp bitarna som hade blivit över, 7 korgar. Det var omkring 4000 där. Sedan sände han iväg dem. Må Gud lägga välsignelsen till läsningen av hans eget dyrbara ord på alla våra hjärtan, för vi behöver den. Amen. Ja, jag börjar med att citera gamle Matthew Henry. Han skriver så här: "Vår Herre Jesus uppmuntrade de obetydligaste att komma till honom för att få liv och nåd. Kristus känner och beaktar våra begränsningar. Kristi generositet står alltid redo. För att visa detta upprepade han detta underverk. Hans favörer förnyas precis som våra brister och behov gör det. Den behöver inte frukta bristerna som har Kristus att leva på i tro. Och han kan göra det med tacksägelse." Och tanken är ju just detta, att detta under skedde 2 gånger, bespisningsunder. Som man kan ibland tänka sig att det är bara enstaka tillfälle, men några av dessa stora underverk som Jesus gjorde upprepades 2 eller fler gånger. Och vi behöver också gång på gång på gång möta Guds undergörande kraft. Kanske till och med på samma område som det skedde för 10 år sedan. Och då finns Herren där just för dig just nu. Vid den tiden hände det återigen att mycket folk hade samlats. Ja, folksamlingar kring Jesus fyller Markus och de andra evangeliernas skildringar av frälsarens verksamhet i Galileen. Med största sannolikhet så befinner vi oss på de stora bergssluttningarna, inte allt för långt från Magdala vid Genesarets nordöstra del. Maria Magdalena, hon var från Magdala, eller Migdal som det heter idag. Därav tror man att hennes namn kommer. Rörelsen kring Jesus har alltid samlat människor i skaror. Det är ett tema som finns med från början. Privatreligiositeten lyser alltid med sin frånvaro i Bibeln. Det är bara i västerländsk scenkultur som den har blivit världsreligion. Och de hade inget att äta, stod det. Jesus identifierade både de mänskliga fysiska behoven och de andliga. Det är intressant, han lät aldrig det ena fyllas på bekostnad av det andra. Han kunde inte tänka sig att bara tillmötesgå fysiska behov för sakens skull. Och heller inte förandliga de fysiska behoven. Det där är underbart. I Jesus ser vi hur ordet blev kött. Alltså att den andliga och den mänskliga omsorgen och välsignelsen flödar så att säga i samma ström. Alltså man skulle ju kunna anklaga Jesus och lärjungarna för ansvarslöshet. När de lät så många människor, uppenbart utan mat, säck eller tillgångar, samlas utan att ha någon garanti för deras välbefinnande. Nu var det kanske inte allt för långt till närmaste ställe, men tanken var väl att man skulle vara där och lyssna på Jesus under en längre tid. Men när Jesus samlar människor så växer alltid praktiska lösningar fram som Jesus lägger sin välsignelse till, så att alla behov blir mötta i hans namn. Det kanske gäller dig just nu. Att det är människor som behöver samlas i Jesu namn. Och det behövs praktiska lösningar för att det ska bli möjligt. Då ska du veta att då har Herren dem i sin hand. Man kan ju fråga sig, ber jag bara om mänskliga saker? Ber jag bara om materiella och sociala välsignelser? Eller ber jag för min egen del också om andliga välsignelser? Min erfarenhet är att det är väldigt ofta som människor sträcker sig till Gud just för materiella välsignelser. Och om man gör en inbjudan till förbön för sådant så kommer människor i stor mängd. Men om det handlar om att få hans välsignelse på insidan och bli förvandlad, då är man inte lika klarsynt. Det där är ganska mänskligt men samtidigt lite oroväckande. För vi vet att människan lever icke allenast av bröd utan av vart ord som utgår ur Guds mun. Vi vet att några välsignelser, om vi förstår det ordet rätt, till exempel fullkomlighet och uppståndelsekropp som är opåverkad av synd och förgängelse. Ja, den typen av välsignelser är inte oss givet i denna tidsålder. Jag tror inte att någon skulle komma på den tanken att kräva Gud, avkräva Gud uppståndelsekroppen här och nu redan i den här tidsåldern innan uppståndelsen har skett. Vi vet att vissa välsignelser hör hemma i den kommande tidsåldern. Och det är väldigt viktigt att man ser det där. Överflöd av ägodelar, karriär, ära och berömmelse, det är inte heller en självklarhet, ingenting vi kan kräva. Vi kan heller inte be om att få slippa våra naturliga behov av vatten, mat, sömn och motion. Det är heller inte oss givet i den här tidsåldern. Ingen skulle komma på något så bizarrt. Inte heller en värld helt utan naturkatastrofer och faror. Så vi måste, om vi är sunda kristna, göra en skillnad mellan de välsignelser som Gud har lovat i den här tidsåldern och de som han har lovat i nästa. Och inte bli frustrerade över att vi inte kan få allt det himmelska här och nu. Men många av de andliga välsignelserna, de är oss givna redan här och nu. Och de kan vi dessutom frimodigt be om. För det står att han har välsignat oss med hela den himmelska världens andliga välsignelse i Kristus Jesus. Och de andliga välsignelserna är mycket påtagliga. Jag vet inte vilka andliga välsignelser du kan komma på som vi kan få mer av redan här och nu. Men jag tänker på de andliga välsignelserna. Pånyttfödelsen, rättfärdiggörelsen genom tron. Att vi får bli föremål för Guds helgande kraft, Guds omsorg om vår själ, frid mitt i stormen, vägledning i livet, gemenskap med andra troende, glädjeämnen för framtiden, en visshet om att Guds vilja sker. Ja, man kan räkna upp nästan hur många som helst. Andliga välsignelser. Be frimodigt om dem och deppa inte ner dig för att alla materiella saker inte är givna i den här tidsåldern. Då kallade Jesus till sig sina lärjungar och sa till dem: jag lider med folket. De har varit hos mig i 3 dagar och de har inget att äta och så vidare. Det här är egentligen ett oerhört textavsnitt. För det första att Jesus kallar till sig sina lärjungar. Mycket talande. När ett gudomligt uppdrag ska utföras så kallar Jesus sina lärjungar närmare honom själv för instruktion, inspiration och utmaning. Är det en tid just nu kanske då Jesus drar sina lärjungar närmare sig? Det kan vara en förberedelse för en tid då hela folket ska betjänas av Guds undergörande kraft. För andra, Jesus lider med folket. Tänk, Gud, Jesus som är suverän Gud av evighet, är samtidigt en nära medmänniska med medkänsla, förståelse och empati. Hebreerbrevet 4:15. Vi har inte en överste präst som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frestad i allt liksom vi, fast utan synd. Tänk va, det står om Jesus. Han lider med våra svagheter. Och framförallt när vi frestas så vet han hur det är. Men han kan ge oss styrka och kraft och seger i frestelsen. Matteus 9:36. När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem. För de var härjade och hjälplösa som får utan herde. Medlidande. Ordet medlidande på bibelspråk kommer från ordet på grekiska som heter sympatio. Alltså som, därifrån har vi vårt ord sympati. Sum är ju när man gör någonting tillsammans med någon och patio är att känna med. Det betyder alltså att ha en gemensam känsla, en sympati, en ömsesidig medömkan. Att ha medkännande omsorg om varandra. Sun eller sum betyder med och passion betyder stark känsla. Så en identifikation och en stark känsla med dem som har det svårt. Det är Jesus. Han känner dig. Och i den kraften får vi också betjäna andra. Den här förmågan till ett inkännande är ett drag hos Jesus som ska gå igen i hans lärjungar. Att inte sätta sig själv, sina stories, sina bedrövelser eller sina bragder först. Utan först se till den andres behov innan man presenterar sina egna. Det bör vara ett typiskt lärjungasätt att leva. Man börjar inte med sig själv, man börjar med sin medmänniska. Man kan också se att när Jesus ska fylla folkets behov så samlar han sina lärjungar. Och det är ju intressant, fastän han är allsmäktig, suverän och oberoende med oinskränkt allmakt. Så väljer Jesus att involvera de hjälplösa lärjungarna i hans verk. De blir hans verktyg, hans instrument. Själv gör han ju hela verket och får hela äran. Men de är liksom med i det hela. Låt mig bli en pil på din båge. En pil som flyger åstad. Lik en flammande ljungeldslåge mot fiende härars rad. Låt mig bli en hammare svingad mot falska gudar av dig. En budkavel, rastlös och vingad, som bådar till Herrens krig. Man söker ej bort skjutna pilar, och hammaren kastas i vrån. Förgäten budkavlen vilar, vad mer är en människas son? Att leva är strid och fara, att leva är storm och brand. För mig är det nog att få vara ett verktyg i Herrens hand. Ja, så skriver Carl Gustav Emil Lidgren 1912 i sin kända dikt. Hans lärjungar svarade honom: varifrån ska man få mat att mätta dem här i ödemarken? Ja, vad ska man säga? Det är svårt att läsa ut hur denna fråga ställs. Förhoppningsvis är den en ödmjuk förfrågan. För att inte ta för givet att Jesus alltid gör samma sak på samma sätt. För de hade ju varit med om ett bröd under tidigare. I värsta fall, men jag tror kanske inte det, så har de glömt det tidigare bröd undret. Eller tänker automatiskt att det inte kan förnyas eller ske igen. Hur hade du reagerat på Jesu längtan att mätta de samlade? Vad hade du sagt? Vad hade du frågat? Hur hade du lagt fram saken? Ja, det kanske inte är så lätt egentligen. Varifrån ska vi få mat? Kan du göra samma under två gånger? Eller hur ska vi tänka? Ja. Jesaja 35:1. Öknen och ödemarken ska glädja sig. Hedmarken fröjda sig och blomstra som en lilja. De är alltså ute i ödemarken en bra bit ifrån bebyggelsen alltså. På de där slätterna och kullarna i Galileen. Men där ska det blomstra. Jesaja 40:3. En röst ropar i öknen: bana väg för Herren, gör vägen rak i ödemarken för Gud. Ödemarken är inget problem för Gud. Lyssna på det. Ödemarken är inget problem för Gud. Han ska låta den glädja sig, fröjda sig. Och i den ska vägen göras rak för Herren. Jesaja 58 och 11. Och Herren ska alltid leda dig. Han ska mätta dig i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du ska vara som en vattenrik trädgård och likna en källa vars vatten aldrig sinar. Löften till dig som befinner dig i ödemarken just nu. Han frågade dem: hur många bröd har ni? 7, svarade de. Ja, vi vet ju att siffror i Bibeln oftast inte finns med av en tillfällighet. I det förra undret så var det 5 bröd och 2 fiskar, alltså 7 stycken mat. Och i detta fall ser vi återigen siffran 7. 7, det är ju Guds tal, fullhetens tal. Och det talar om att fullheten från Gud ryms i det lilla och kan innebära resurser för tusenden. Så, lyssna noga, förakta inte det lilla. När det överlämnas i Guds, den fullkomliges händer, så kommer det att räcka till fullo. Det gäller din gåva, det gäller din tjänst, det gäller din insats, det gäller din bön. Gud lägger sin fullhet till den. Och den kommer att få den effekt som han har tänkt. Ja, då befaller Jesus att de ska slå sig ner på marken. Och så tar han de 7 bröden och så tackar han Gud och bryter dem och så börjar de dela ut. Lägg märke till att Jesus faktiskt ber bordsbön. Han tackade Gud för maten. En annan översättning säger att han välsignade dem. Och den judiska bordsbönen som troligen användes redan på Jesu tid lyder än idag så här: lovad är du, Herre vår Gud, världens kung, som frambringar bröd ur jorden. Så kanske det var så Jesus bad. Psalm 104 och 14. Du låter gräs skjuta upp för djuren och örter till människans tjänst. Så låter du bröd komma från jorden. Psalm 132. Sions förråd ska jag rikligt välsigna. Dess fattiga ska jag mätta med bröd. Mäktiga löften. Bröd från jorden. Brödet står som symbol för det jordiska. Och det är ju mäktigt i nattvarden. Brödet. Gåvor av och människors arbete och jordens frukt. Och samtidigt den symbol för den himmelska gåvan. Himmel och jord möts i undret som sker när Jesus mättar. Så lägg märke till att Jesus gör undret först. Han gör undret först. Och sedan delas det ut. Lärjungarna gör inte undret. De gör ingen akrobatik där, eller någon sorts psykologiskt experiment med att alltså det är inget spektakel kring det här. Jesus gör undret först och sedan delas det ut. Det krävs ingen underlig grej eller något forcerat. De bara delar ut ett obestridligt faktum och det räcker. Och alla åt och blev mätt, står det. Och när de plockar ihop bitarna så är det 7 korgar över och det var 4000 där som har ätit. Lägg märke till ordet mätta. Mätt. Det finns alltid en mättnad i det som Jesus ger. Jesus är inte sådan att han triggar något belöningssystem som kräver större och större dos, starkare och starkare drog eller häftigare och häftigare kickar. En del som har gått vilse i den karismatiska rörelsen verkar nästan ha kommit in i en beroende kultur som kräver större och större stimulans. Det är ganska oroväckande tycker jag. Jag har ju själv varit en del av den och kan vittna om att jag har sett det där rastlösa och oförnöjsamma blomma liksom oförbehållsamt. Det är ju väldigt, väldigt sorgligt. Men det Jesus gör, det mättar på ett sunt och naturligt sätt. Och det behåller också kropp och själ i en sund kondition. Man behöver inte mycket egentligen. En smula från Jesus är nog. Den räcker och den blir över. Siffran 5 står ofta för nåden i det bibliska siffertänkandet. Och 1000 står ofta för enorm mängd. Inte just 1000 exakt, utan 1000 står för de 1000 åren, en lång tid. Eller en dag är bättre än 1000 andra. Det säger vi också. Mamma har ju sagt åt dig 1000 gånger, fast det betyder egentligen många. Det är mycket vanligt i Bibeln, inte minst i Uppenbarelseboken. Så 1000 står för en stor mängd. Så i undret med de 5000 så skulle vi kanske kunna läsa ut hur nåden räcker. Nåden är 5, 1000 är massor. Nåden räcker till en stor oräknelig skara som en dag ska stå mättade inför tronen i himlen. Det blir i alla fall en väldigt vacker bild. Siffran 4 då, som vi har i vår läsning, står ofta för hela världen. Världens fyra hörn och de fyra väderstrecken och så vidare. Så i undret med de 4000 så kanske vi skulle kunna läsa ut hur Guds nådes resurser ska nå en oräknelig skara från jordens fyra hörn. Det kanske är lite långsökt, men det är ändå en sanning. Och det är väldigt gripande att alla äter och blir mätta. Halleluja! Sedan sände han iväg dem, slutar vår text. Ja, mättade av Jesu undervisning och Guds under i vardagen var människorna redo att sändas tillbaka till sina byar och städer. Det här var visserligen kanske ingen sändning i ordets djupare bemärkelse, att de på något sätt sändes ut som Herrens tjänare eller missionärer. Men många skulle säkert komma att vittna om vad de hade varit med om. Och det skulle bli ett härligt vittnesbörd som skapade förutsättningar för de stora väckelserna sedan, inte minst på pingstdagen. Romarbrevet 10 och 15. Och hur ska några kunna predika om de inte blir utsända? Som det står skrivet, hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet. Vi behöver aldrig ta emot någon som inte är utsänd av Gud och av människor. Den kombinationen måste vara på plats för alla som vill vara Herrens tjänare. Vi frågar, vem är din pastor? Vilken församling har sänt ut dig? Och kan de inte svara på det, då finns det heller ingen anledning att omedelbart acceptera det här. Utan man kan helt enkelt bara vänta tills det finns en gudomlig ordning bakom tjänsten. Till beskydd och till försvar. I Jesu namn. Amen.